Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Så säger Herren, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar ska se det och stå upp. Förstar ska se det och tillbedja för Herrens skull. Han som är trofast för Israels helige skull, han som har utvalt dig. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna. Och säga till de fångna, drag ut, och till dem som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta. Ökenhettan och solen ska inte skada dem. Ty deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Jag ska göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar ska byggas höga. Se, där kommer de i fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från Sinéernas land. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord, brist ut i jubel ni berg, ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Här ser vi ju nu den här dubbelexponeringen. Du är min tjänare Israel, står det i tredje versen. Och ger oss alltså ett underlag för att säga att jaha, det här handlar om Israels folk. Samtidigt så sägs det ju lite senare att Israel ska samlas hos honom. Och han ska upprätta folket, han ska bli ett ljus för hedna folken och en frälsning till jordens yttersta gräns. Här finns alltså Israel, men här finns också Messias. Här finns Israels konung. Och det här har med identifikation att göra. Själva förbundstanken innebär att det som händer den ena parten händer också den andra. Äktenskapet är ju en bild av det här. Att om den ena är rik så blir den andra också rik när man gifter sig. Vi delar på allt, vi lever med och för varandra. Och det är ju grundtanken i detta att Messias kan ta folkets synder på sig. Han kan sona folkets synd. Därför att han står i ett förbund med folket. Nu, vi går till 53 kapitlet nu. Här läser alltså en from jude att det här handlar om Israels folk. Men tittar vi lite närmare på texten så framträder detaljer som inte kan stämma med den tolkningen. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Om vi är folket, vem är då honom? Eller som det står i slutet på 8:e versen, han blev plågad på grund av mitt folks överträdelse. Här måste det vara någon som tillhör folket och ändå är skild från folket. Någon som kan bära de andras överträdelser, ta på sig deras sjukdomar och smärtor. Och även om folket i sin historia har fått gå en lidandes väg, som vi ska komma tillbaka till mera sedan, så handlar texten här på ett sätt både om folket och dess konung, men i första hand om konungen. Den dubbelheten finns alltså i det profetiska materialet och lämnar ett utrymme för olika tolkningar. Även om vi kan tycka att vår tolkning också rent formellt är bättre än den traditionellt judiska tolkningen. Nu är det så här att många profetior i Gamla testamentet är mycket längre än vad vi är vana vid. Kapitelindelningen fördunklar ofta perspektivet för oss. Därför att den är ju ändå ditsatt lite grann som en sorts avgränsning. Här börjar något nytt, här kommer nu något annat. Nu byter det hela spår. Men ganska ofta är det så här att om man läser en lång rad texter i ett sammanhang, så träder det fram en bild som man kanske inte är riktigt van vid. Och vi ska läsa Jesajas 53 kapitel i detta sammanhang, i ett sånt stort sammanhang. Därför att vem är det som talar i den här texten? Vem är vi? Vem är jag? Ja, vi, det är alltså folket som talar. Och det här är ju alltså, det här 53 kapitlet är ju alltså en profetia om vad Israels folk kommer att säga när folket som folk omvänder sig och kommer till tro på Jesus. Och då finns det ju också en intressant dubbelhet i den här första versen. Vem trodde vår predikan? Det är ordagrant översatt. Det står så. Vem trodde vårt budskap, vår förkunnelse? Och det kan ju, om vi läser det med judiska glasögon, så kan det både betyda den förkunnelse som vi gav, som vi uttalade, men också den som vi fick höra. Vem trodde vad vi fick höra? Han var den som bar våra sjukdomar. Nu ska vi alltså backa. Vi ska gå till 12:e versen i 51:a kapitlet. Och så ska vi läsa ända fram till slutet på 54 i ett sammanhang. Jesaja 51 och 12. Rakt igenom till 54 kapitlets slut. Och vi ska lägga märke till att hela den här texten handlar alltså om Israels upprättelse i tidens slut, när Gud alltså utskipar en dom så att de som förtryckte och förföljde Israels folk ska få sin dom, och Israels folk ska så att säga insättas i de löften som Gud har gett ifrån början. Jag är den som tröstar er. Vem är då du att du fruktar för människor som ska dö, för människobarn som blir som torrt gräs? Att du glömmer Herren din skapare, han som spände ut himlen och la jordens grund, och att du ständigt dagen igenom fasar för förtryckarens vrede, eftersom han är redo att fördärva. Var är nu förtryckarens vrede? Snart blir fången fri. Han ska inte dö och läggas i graven, han ska inte lida brist på bröd. Jag är Herren din Gud, han som rör upp havet så att dess vågor dånar. Herren Sebaot är hans namn. Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga, för att plantera himlen och grunda jorden, och för att säga till Sion: du är mitt folk. Vakna upp, stå upp Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare, du som har tömt berusningens bägare till sista droppen. Av alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Av alla de söner hon hade fostrat fanns ingen som fattade henne vid handen. Dubbel är den olycka som har drabbat dig, vem har medkänsla med dig? Förödelse och förstöring, hunger och svärd, hur ska jag trösta dig? Dina söner försmäktade, de låg vid alla gathörn som en antilop i ett nät, drabbade i fullt mått av Herrens vrede, av din Guds bestraffning. Så hör nu detta, du eländiga, som är drucken men inte av vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud, som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort berusningens bägare ur din hand, och min vredes bägare ska du inte längre dricka. Jag ska sätta den i handen på dina plågare, det som sa till dig, fall ner så att vi kan gå fram över dig. Så gjorde du din rygg till mark och till en gata för dem att gå på. Vakna upp, klä dig i din styrka, du Sion. Klä dig i din högtidsgrud, du Jerusalem, du heliga stad. Ty ingen oomskuren eller oren ska härefter komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats i Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Ty så säger Herren, ni har blivit sålda för intet, därför ska ni också utan pengar bli återlösta. Så säger Herren, Herren, mitt folk drog i forna dagar ner till Egypten och vistades där som främlingar, och Assur har förtryckt dem utan orsak. Vad har jag nu här, säger Herren, då man har fört bort mitt folk utan skäl? Dess tyranner skränar, säger Herren, och mitt namn blir ständigt hånat varje dag. Därför ska mitt folk lära känna mitt namn. Därför ska det på den dagen förstå att jag är den som säger, se, här är jag. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Hör dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla. Ty det ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner. Ty Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Drag bort, gå ut därifrån. Rör inte vid något orent.